Välkomna till kvällens episod, och med mig har jag ingen mindre än Jan Emanuel. Tjena Emanuel.
God dagens.
Hallå.
Hej.
Trevligt att se dig.
Ja, det är samma.
Nu är det så här, vi ska säga det till tittarna också, så att normalt sett så har vi ju det här lilla gimmickformatet att vi serverar en flaska champagne. Men du är en så eftertraktad herre så att vi var tvungna att liksom hijacka tiden tidigare och lägga det här, för du ska vara med på tv ikväll, eller hur?
Så är det.
Ja, så det är gammal media alltså, linjär tv för er som inte är bekanta med det.
Det är ju den där grejen som hänger på väggen som det finns knappar på förr i världen i alla fall.
Ja, alltså TV:n. Knapptelefon.
Ja, tvn tänker jag på.
Precis. Ja. Men vi har champagne för att vi måste göra själv för namnet. Så jag tänkte, om du tar och öppnar den där så ska jag passa på och samtidigt bara läsa upp. Du har ju ett jäkla CV här på något sätt. Så du får rätta mig om jag har fel.
Jag tänker, det är inte bara för att jag är sosse som jag ska öppna den och inte sabrera den. Du tänkte att den där gamla arbetaren, han ska göra det på hederligt sätt. Utan det är ingen politisk peak nu det här.
Alltså, jag skulle inte sänka mig till den nivån. Det hade varit jättekul att se dig sabrera. Alltså. Fan, du skulle bara kört på den. Det hade varit jäkla bra outtake-klipp sen. Men då gör vi så här istället. Det gick fort dessutom för dig att öppna den där. Du har rutin på det.
Ja, du tänkte att jag skulle servera upp den.
Nej då, det är hugget som stucket.
Det funkar.
Varsågod kamrat.
Jag älskar att du tilltalar mig med begreppet kamrat.
Ja, det finns ju en baktanke med det. Så att du gillar ju hela den här Kuba-grejen, eller hur?
Ja, jag gillar hela kamratprylen.
Vi har en gemensam kompis också, Malcolm Chijuna. Han sa till mig så här en gång när vi satt och snackade. Så, ja, men kamrat Jönsson, anledningen till att du är en god kommunist, det är för att du är en god entreprenör.
Ja, du ser det.
Som med de orden.
Ja, det är bra.
Skål och välkommen.
Skål.
Den har inte hunnit kylas. Den kommer direkt från Systembolaget, och Systembolaget får inte lov att sälja kylda varor.
Jag dricker bara för att bli full i alla fall.
Men that makes two of us. Jag har haft en lång dag idag. Du, om man ska presentera dig, säg så här. Du har ett superlångt CV. Man skulle säga så här att du är entreprenör. Du är politiker. Du är filantrop. Bon vivör skulle jag vilja lägga till på slutet. Har jag missat någonting, eller vad säger du om den beskrivningen?
Först och främst så slänger du med begrepp som jag knappt begriper. Alltså jag hoppas att det där bon vivör, eller vad det heter, att det ändå är någonting positivt. Jag brukar säga att jag är autodidakt, diktolog. Det låter flashigt också.
Ja.
Men det var snällt det där sista.
Bon vivör, det är jag också. Det betyder så att man gillar livets goda.
Okej. Okay. Ja, men sån är jag.
Ja.
där precis. Ja.
Men är det här, för jag frågar dig om jag bara är helt ärlig direkt. Liksom. Jag har ju läst grejer du har skrivit. Är det en stick du kör så att nej, men jag är en liten arbetargrabb? Liksom. Det är helt uppenbart att du har hela den akademiska förståelsen. Liksom. Både liksom, ordens valörer och...
Ja, jag tror att de gångerna jag begagnar mig av begrepp så som du just har lagt dem, så är det nog, jag tror att det härstammar någonstans ifrån ett någon form av studiekomplex faktiskt. Jag har ju aldrig gått i skolan på det sättet som man normalt sett pratar om att gå i skolan. Jag läste in 7an, 8an, 9an och gymnasiet på folkhögskola. Och jag gick ju plugget, eller jag var ju rent fysiologiskt, fysiskt på plats i skolan vid tillfällen. Men det blev inte så jättebra hela vägen. Men sen har jag också under perioder...
Men vadå? Vad hände? Alltså, var du bråkig eller var skolan dålig? Eller både och?
Min upplevelse var ju att det självklart var skolans fel. Nej, men det är klart inte var. Det var jag som strulade, och sen var det säkert inte någon... Nej, jag var ingen bra i skolan. Jag hade en period i livet som inte var något vidare då. Och jag tror att det är så för alla, att man hittar en period som är mer eller mindre lång som inte är något vidare i livet. Och jag snubblade väl ett gäng gånger efter varandra, så att den tiden blev liksom lite längre.
Och sen så ledde det då till någon slags så här studiekomplex, menar du?
Ja, senare i livet, sen när, särskilt när det politiska engagemanget kom. Så då var det ju självstudier som gällde. Och samma sak när jag då började jobba med vård och behandling. Jag började ju på Hassela Solidaritet som kollektivledare när jag var ischligt 20-22 kanske. Och där var det ju någonstans också en, även om det inte var uttalat, så fanns det en form av hög status i att vara lite beläst, även om det också var liksom utifrån ett så här lite proletärt perspektiv.
Mm.
Hasselarörelsen är ju en arbetarrörelsedel liksom, där de alltid har varit väldigt vänster. Och där började jag också läsa liksom, efter egen förmåga. Och ja, försökte liksom att komma till någonstans där ingen skulle slå en på fingrarna. För jag upplevde det som känsligt. Att folk kunde så här, klappa en på huvudet. Ja, ja, ja. Men vad vet du om det?
Mm.
Och det eskalerade sen i politiken. Att man liksom kände sig att ja, man har missat någonting. Liksom. Högskolan hade ju nog varit väldigt bra.
Mm.
Men det hade ju inte den. Så fick man försöka ta det på andra sätt.
Men jag tror att det är ganska många som kan känna igen sig lite grann det du beskriver. Jag kommer ju själv från något av ett underdog-perspektiv så tillvida att mina föräldrar hade aldrig några kopplingar till näringslivet eller inga nätverk. Jag har aldrig gått på några fina skolor eller sådär. Utan jag byggde ju själv upp mina första företag jäkligt mycket på rent jävla anamma. Alltså jag hade nästan ett hämndbegär för att när jag ville starta min första firma när jag gick i gymnasiet så hade jag ingen vuxen att vända mig till. Så jag gick till syokonsulenten på skolan och pitchade min businessidé. Liksom. Hur gör man? Och hon kollade på mig så här, Henrik,
att
driva ett företag är väldigt, väldigt svårt. Du ska inte bara ta och hitta ett bra jobb istället. Så i vuxen ålder har jag liksom förlikat mig med att det kanske var det som gjorde att jag blev framgångsrik sen. För jag blev så jäkla arg på henne. Så att jag, 2 år senare så hade jag 4 anställda liksom, mina första, jag kom igång med det där. Men sen så upplevde jag att jag kan relatera lite till det du säger, för att när andra har varit väldigt uppstyrda och de som har gått fina akademiska utbildningar så kan jag nästan bli, ja fuck it, du kan sitta och räkna på hur många liksom arslen, gråsparvarna i Stockholms innerstad har liksom, så länge du vill. Ibland så är det mer som Nikes slogan, just fucking do it. Att man sätter igång och gör någonting. Och det, jag fiskar lite efter en grej med det här introt. För att efter hela den här processen som du beskriver liksom, att det var turbulent, sen så utvecklades du så småningom till en formidabel entreprenör, får man väl säga.
Jag gjorde så gott jag kunde i alla fall.
Ja, vilket var ditt första bolag?
Första registrerade bolaget, det, då var jag kontaktperson. Då jobbade jag i Tensta, Husby, Rinkeby med ungdomar som av olika anledningar inte kunde vara kvar på institutioner och som jag hamnade lite mellan stolarna för att de var utagerande fysiskt på sätt som att de hade, ja, inte kunde vara kvar på de institutionerna där de hade varit.
Vadå, de slogs?
Ja, de slogs, det gjorde de. Och då behövde socialtjänsten någon som kunde jobba med dem lite närmare och få dem att kunna funka ändå i vardagen.
Men du är ju välbyggd. Alltså, var det alltid, krävdes det att du själv kunde slåss liksom, för att få fason på det där?
Först ska man ju, måste man undersöka att man, när man vet vad som är fel och gör det, så kan man åtminstone göra någonting åt det.
Mm.
Jag vet att sättet som jag jobbade på under mina första år som kontaktperson inte alls var rätt. Men jag fick de här ungarna och åtminstone, jag har kontakt med många av dem som jag hade då, att komma bort ifrån det de höll på med. Men det var mycket, vi gick ju träna tillsammans, vi gick, ibland så gick vi på boxningsklubb i Rinkeby International och körde lite grann där.
Och vad var det de gjorde? De sålde knuda, som vi säger på skånska.
Nej, men det här var ju alltså, traditionella ligister, köra bilar, slå folk på käften.
Mm.
Men som hade lyckats, vad ska man säga, ta lite täten på de här behandlingshemmen där de hade varit. Eller på olika sätt liksom fått socialtjänsten att tänka att de här, vi kan inte, då, när vi började då fanns det inte, det var fullt på statens institutionsstyrelse och några av de ungdomarna stod och väntade i kö på att bli inlåsta på SIS.
Mm.
Och då frågade de om jag kunde tänka mig att försöka ta hand om de här tiden till inlåsning.
Mm.
Men sen så funkade det så pass bra så då kunde de vara kvar hos mig.
Men det gjorde du i bolagsform då? Liksom.
Ja, då var det, jag tror det var enskild firma i första svängen. Sen år två, då var det 98-99 kanske, år 2000 tror jag reggade första aktiebolaget.
Mm. Jag kan få en kamera på mig här. Enskilda firmor varnar jag går det starkaste för. Det kan lätt bli väldigt, väldigt rörigt där. Nu tillbaks.
Mm. Så kan det bli.
Men du gick över till aktiebolag sen så det blev
jag tror det var år 2000. Men innan de här firmorna så hade jag drivit, hade jag klädbutik, jag sålde ägg och potatis, jag har sålt begagnade serietidningar, jag har sålt väldigt mycket saker, både bra och dåliga, innan liksom det funkade. Men jag brukar säga att det alltid var entreprenöriellt i alla fall.
Ja, men eller hur? Det är ju en grej med det där. För du har kört en massa grejer som inte har gått så bra. Och, och det har jag också gjort. Mm. Jag brukar säga så här, av företagen som jag har byggt så har en tredjedel varit katastrofer. En tredjedel har varit så här mediokra. Och en tredjedel har gått från okej till toppen.
Mm.
Och, men den där stora delen av liksom 66% som egentligen bara är fail, det ser ju aldrig folk. Alla de år som man har lagt in i grejer som helt enkelt bara varit stora misstag. Utan...
Mm. Där man skulle ha klivit av mycket tidigare egentligen.
Ja.
Särskilt, jag brukar alltid tjata om att man aldrig ska ge upp. För att gör man det på ett bolag så då har man ju just gett upp. Det är ju svårt att ge liksom direkta kontradirektiv. Men det måste man ibland göra när det gäller företag. Att ibland, samtidigt, du får inte ge upp. För känner du att så här, nu var det för jobbigt.
Mm.
Att det kan ligga precis bakom kröken så kan det slappa. Så ja. Håll i. Men det gäller ju också att när man går in i någonting och man märker att det kan ju varit en... Det finns ju nischer som blomstrar under en kort period. Och sen stendör. Märker man att det liksom, du håller på att dör ut, du är fel ute, då måste man också våga säga att men okej, okay, det är inte så att jag ger upp på att vara affärsman. Jag ger
du måste klippa här, kapitalet ja. Du har sänkt i DVD-fabriken
exakt,
nu. Alltså.
Exakt. Man har tagit så mycket av de här schyssta pengarna och stoppat in i den här grejen som man vill. Bara, nej, jag vill inte losa dem. Men det, alltså, ibland så måste släpp det där och så gör mer av det som funkar istället.
Det är ju detta som jänkarna så klatschigt kallar cut your losses.
Mm. Kill your darlings.
Mm. Precis, samma begrepp. Men du... För att hoppa lite grann fram och tillbaka mellan ämnena här. Liksom. Nu pratar vi entreprenörskap. Du själv definierar även som socialdemokrat.
Mm, en sosse.
Ja, som sosse. Jag tror att det är många som förvånas över den kombinationen. Har du lust att berätta om det? Hur resonerar du? Hur ser du socialdemokratin och entreprenörskap tillsammans?
Socialdemokratin i grunden går ju ut på att du ska arbeta och du ska göra rätt för dig. Först så gör du rätt för dig och gör du det, då får du också, då har du liksom gjort dina skyldigheter och då har du också arbetat ihop till rättigheter. Det är liksom grunden, inte tvärtom.
Mm.
Socialdemokratin har byggt, alltså begreppet folkhemmet är ju egentligen inte alls, vad ska man säga, ett sossigt begrepp. Det är ju liksom de konservativa som, det är ett konservativt begrepp, liksom folkhemmet. Att man utvecklade familjens trygga boning till att bli folkets.
Ja, det är Hjalmar Branting och Per Albin Hansson, exakt, hela den traditionen. De var ganska annorlunda gentemot vad socialdemokratin har blivit i modern tid.
Jag skulle ju säga att socialdemokratin, om man nu säger modern tid, inte längre är en socialdemokrati, utan de har blivit något helt annat. Men det kan vi gärna kliva in i lite senare. Men anledningen till att jag titulerar mig som socialdemokrat, det är för vad socialdemokratin faktiskt är i grunden. Alltså ett parti som har byggt det vi står på, alltså basen för Sverige, sen kan man tycka vad man vill, är byggd. Skapad av socialdemokratin och arbetarrörelsen. Sen som individ så tycker jag att arbetarrörelsens klassiska värderingar om att just göra rätt för sig, arbeta, det som är liksom skattebasen i Sverige, de människorna som går upp på morgonen, håller käften fast det är lite, har lite ont i huvudet, jag har lite ont i armbågen, nej men jag går och jobbar för det ska man.
Mm.
För att det är fult att leva på andra människors bekostnad. Alltså kan jag jobba så ska jag göra det. Det är liksom sann socialdemokrati.
Och det är ett ideal som de flesta hederliga människor kan ställa upp på,
tror jag. Det är också därför som socialdemokratin har varit ett parti för de stora mängderna. Mm. Det är därför det har varit ett folkrörelseparti. Men det är också därför socialdemokratin har frångått att vara just ett folkrörelseparti. För man tappar det strukturerade, sunda förnuft som arbetarrörelsen alltid har stått för. Vi har liksom tappat att vi är just en arbetarrörelse.
Om jag ska ta fasta på det du har sagt, så ska jag veta att jag uppfattar ju då att de kanske är profilerade snarare som ett rättighetsparti än ett skyldighetsparti idag. För att jag ser ju liksom arbetets frukter är det som bygger, oavsett vilken politisk denomination du föredrar, så är det arbete. Produktion måste föregå konsumtion och redistribution, oavsett.
Exakt så. Du är en jävla sosse helt enkelt.
Alla jag pratar med tycker att jag är som dem. Men Malcolm Funen vill gärna säga att jag är en god kommunist också. Jag ser ju mig själv som libertarian. Och anledningen till att jag landade i det radikala perspektivet är att jag sätter friheten väldigt högt. Och jag är uppriktigt nyfiken på det här, så jag vill kasta dig en liten puck tillbaka när du säger att det är socialdemokratin som har byggt det här landet. Det är det arbetande folket som har byggt landet. Och att tillhandahålla en situation där folk kan göra det, där de får lov att vara sin lyckas med. Det var ganska många aktörer inblandade i det. Men då är de gripenstedtska reformerna, och går man längre tillbaka så stöttar vi oss egentligen på Oxenstiernas väldigt välorganiserade byråkrati. Det har ju funnits en hög tillit i Sverige länge, även tidigare än socialdemokratin.
Tilliten till samhället, ja. Jag tror att det är den du syftar på.
Ja.
Jag skulle säga att i takt med att tilliten ökade till just samhället, Sverige och svenskarna skiljer sig från ganska mycket om man ser synen på staten. Om du tittar på världen i sin helhet, och sen så tittar man vad har människor i andra länder, ens andra sidan av jorden, deras syn på staten.
Så är det
inte precis trygghet och, vad ska man säga, tillit som speglar. Där har vi skilt oss. Vi skiljer oss faktiskt fortfarande av outgrundlig anledning. Men det är kanske mer av hävden än av någonting annat.
Nej, det är fortfarande bra här. Sverige är ett alldeles utmärkt.
Jag ska snart göra vad jag kan för att slå lite hål på den extrema positiva syn du har. Men jag tror att du har fel när du säger att när man ser för mycket på de åtgärderna som du relaterade till. Alltså den politik som arbetarrörelsen anlade när socialdemokratin blev ett parti.
Mm.
När man organiserade fackföreningsrörelsen. När man såg till att människor via sitt arbete också hade rättigheter.
Mm.
Där man tillsammans i grupp, mer än bara inte längre bara en individ som tyckte någonting. Utan när man kunde gruppera sig och säga ifrån. Att hörru du, visst, de här dagtingarna som ni kör med, ni kan inte göra det längre. För vi säger ifrån. Mm. För att om ni ska gidra med honom, då får ni gidra med alla oss. Vi tillsammans i ett kollektiv, vi säger stopp, och det här är vad vi kräver. För vi har gett så pass mycket.
Ah, ja.
Och där skapades någonting.
Men där ska vi säga så att jag är med dig på den. För det där handlar om organisationsfrihet. Folk ska få lov att bilda klubbar och intresseföreningar.
Det här var ju på den tiden när fackföreningsrörelsen var bland det bästa vi hade. Nu har det ju gått till att vara kanske det mest kontraproduktiva vi har. Där har vi nu, det har ju gått till,
du är med på det,
till att vi är ett särintresse som är snarare skadligt än någonting annat.
Ja.
Ett särintresse som genererar tjocka ombudsmän som åker runt och låtsas att de arbetar och stjäl pengar ifrån arbetande folk.
Det du säger nu,
jag säger inte
att
alla fackliga är så. Jag säger att fackföreningsrörelsen har gått åt det hållet.
Ja.
Och det är plågsamt att se. Det skär i hjärtat.
Du dricker för dåligt.
Ja, du, det där som kallas för kompistryck, va? Mm.
Men det du precis... Snyggt jobbat.
Det häller i för sakta.
Det du precis sa, alltså är det gångbart att säga det inom socialdemokratin? Alltså...
Jag skulle väl säga att generellt så säger inte jag saker för att de ska vara gångbara, utan snarare för att jag tycker dem.
Nej, men
sen är det ganska många som tycker att det jag säger inte är rätt. Och det tycker jag att det är ju på samma sätt som människor och individer har rätt att organisera sig, så får de också tycka illa om mig och vad jag tycker.
Ja, absolut.
Och det tycker jag bara är roligt. Men så tycker jag.
Och det är ju toppen. Jag är ju bara intresserad av så här, det jag vet liksom om socialdemokratins inre liv, det är att det är ett extremt liksom competitive så här, internpolitiskt system. Och jag föreställer mig att det blir inte smidigare och liksom för du, jag menar, du har ju varit riksdagspolitiker under, nu ska vi se här, 2002-2006 och sen igen 2009-2010, eller hur? Det är ju betydande riksdagserfarenhet. Hur får du ihop det? Liksom? Skaffar du inte dig fiender inom rörelsen då, om du säger en sån sak?
Om du är en tyckande individ och du inte har fiender, vad är det då du tycker?
Amen to that.
Så det är klart att man drar på sig fiender. Men jag har försökt att inte dra på mig och förklara för människor att jag tror, och det här är, man kan aldrig bedöma sitt eget arbete objektivt. Men jag tror att om du frågar människor från andra partier som jag har haft debatter med, som jag har suttit i fullmäktige med, som jag har suttit i riksdagen med, så tror jag att du kommer hitta väldigt få personer som upplever att jag har gett mig på dem alltså personligt, att jag har liksom efter debatten gått runt och surat eller så tittat snett på dem, utan jag är så här, jag ser vad du säger, vad du representerar, och så ser jag dig som individ. Och jag har försökt att hela tiden vara tydlig. Jag tycker verkligen så här. Och du kan tycka helt annorlunda. Jag tycker inte sämre om dig för det. Du kan tycka jätteknasiga saker, men så länge du beter dig som folk, så ja, det är din fullständiga rätt att tycka det.
Ja, men all respekt för det. Jag ska passa på att hälsa till tittarna och säga att ni kan ställa frågor till Jan Emanuel via chatten. Så om ett par minuter så samlar vi upp några av dem och tar en liten frågestund.
Jag ber om ursäkt att jag sa att alla ombudsmän var tjocka. Alla ombudsmän är inte tjocka. Det finns de som är tjocka, och de som är tjocka, det är inget fel med att vara tjock. Jag sa tjock ändå, det var klantigt, förlåt.
Det var alltid, viken är det? Alltså, tjockislobbyn är jättestark. Alltså.
Ja, och framförallt är det ju så här, när man sitter och säger så här, jag bedömer aldrig någon människa för vem det är, och så sitter och säger att folk säger som att det vore ett negativt att vara tjock. Det är dumt att vara tjock, för man blir ofta sjukare då, men så undvik att vara tjock, men är du tjock så är det inget fel med det. Man kan, ja. Ska vi frångå tjockisnacket?
Vi lämnar hela det här lyteskomiken.
No more lyteskomik.
Jag skulle vilja
hoppa på... Jag skyller på skumpan.
Ja, men precis. Och den är lite så här halvjummen också, liksom, vilket gör att man blir ändå fullare.
Sosseskumpa, ljummen.
Har vi, funkar allting tekniskt okej för oss? Liksom? För vi riggade ju det här som blixtfart för att hinna fånga det. Skönt att höra. Min nästa fråga gäller... din förbläs för Kuba då, som helhet. För att det här har ju då hittat ett gäng grejer som jag bara tycker är intressant och quirky. Men du har kallat din båt, det kan vara din ex-båt, för Granma. Som är samma namn som båten, de här glada kommunisterna som åkte till Kuba, eller hur?
De revolutionärerna som från början, Fidel var ju själv libertarian från början och tillhörde det kubanska folkpartiet. Där han drog igång och samlade ihop sina revolutionärer. Han hämtade den här båten.
Han blev inte jättelibertariansk sen?
Inte jätte. Men hur som haver, när han var iväg och klippte den här båten. Många säger ju att de köpte den i Mexiko. Jag tror att de mera privat exproprierade den här båten. Men nu som haver, så jag tror hon var 58, kan fel på någon person där, personer i den här båten som var just runt 60 fot, alltså min 62, så i stort sett identisk i storlek. Den båten hette Granma.
Och den, betyder det någonting, eller så Granma? Alltså det är
de döpte den ju inte, utan den hette ju Granma när de tog den. Ja, så det var ju någon som hade, som tyckte om sin farmor, som hade en båt som sen blev tagen, köpt. Och då kan man fråga sig, men vad är grejen? Jo, den kubanska revolutionen, det som hände under den kubanska revolutionen. Mycket kan man ju säga, tycka, nej men de var onda för de var kommunister. Ja, men tyckte jag. Men om vi nu bara tittar till och mäter, hur såg det ut på Kuba? Hur mådde folk på Kuba? Alltså, hur var statusen med barnadödligheten? Hur gammal blev man? Hur såg det ut med så här, hur många kunde läsa på Kuba? Alltså, hur såg det ut? Ja, då kan man säga att det såg ut som skit. Det var en jättehög barnadödlighet. Få folk kunde läsa. Det var ett attansförtryck på Kuba.
Mm.
De här snubbarna går i land. Nu pratar vi alltså om mindre än 60 personer går i land. De har blivit nergolade också. Så många blir, tokmånga av dem blir skjutna ganska snabbt. De tar sig upp i djungeln. Pratar med bönder i, mestandels. Och säger så att vi samlar folk till revolutionen. Folk hakar på.
Och vi agnar betet.
Innan du får ett gevär och innan du ska börja skjuta så ska du kunna läsa. Ja. Det var en av de sakerna som han sa. Nu säger man, du är ju revolutionsromantiker. Jajamensan, rakt i den här, hela kroppen är revolutionsromantiker. De tar över den här ön. En ö med så storlek typ som Sverige. Jag gissar på att då var det väl kanske 9 miljoner invånare isligt på Kuba. Och de gör den här revolutionen. Och de gör Kuba väldigt mycket bättre för folket. Det stora flertalet får det mycket bättre efter revolutionen. Så om det kan man tycka mycket man vill. Man kan säga att, nej men, kolla Che Guevara, han var ju mördare. Då vill jag också säga, vi är krigiska situationer, man skjuter, fast, folk skjuter folk i krig.
Han arkebuserade bögar, det var ju en del...
Men det där är inte sant, det enda felet med det argumentet är okay. Att det helt enkelt inte är sant. Det finns ingenting som pekar på att han arkebuserade någon bög. Det dokumenterade mordfall som finns kopplat till Che Guevara, det är att han skjuter en snubbe i en så kallad krigsrättegång, alltså när de är ute i djungeln. Den här snubben i sin tur har varit runt att i revolutionens namn rånat fattiga bönder. Honom skjuter honom, han i skallen.
Mm.
Det finns ingenting. Det du lyfter fram, att han skulle ha på att skjuta bögar. Alltså tittar man efter revolutionen så finns det ju få, jag skulle säga inget kommunistiskt land eller land åt det socialistiska hållet som har varit så öppna och positivt inställda till bögar överhuvudtaget. Kuba är ju liksom ett... Redan när jag var där för 20 år sedan så sprang det runt liksom så här, de hade transvestitfester. Alltså det var verkligheten.
Det får vi ju välkomna, ja, absolut. Men okej, okay. Säg så här då, för jag kan inte låta det här stå helt oemotsagt. Alltså,
jag respekterar ju även människor som har fel. Det är det som är så okej, okay, så kör på.
Välkommen till klubben, säger jag. Säg så här, även Hugo Chavez gjorde ju initialt så att säga ganska mycket gott för Venezuela.
Tveklöst.
I redistribution. Problemet med det där att göra så aggressiva ingrepp i ekonomin är att det inte är långsiktigt hållbart.
Nu pratar du inte strunt längre. Det jag säger, revolutionen var fantastisk för folket. Det som sen hände, det var inget vidare. För att när man sen skulle liksom se så här, vad gör vi nu med revolutionen? Vilka ska vi samarbeta med? Hur blir det här då? Och man liksom såg att oj, dörr efter dörr stängdes. Och man såg att den enda dörren som politiskt fanns kvar, det var liksom mot Sovjetunionen. Där någonstans började man uttala sig och säga att ja, men vi är kommunister. Där någonstans började det också gå åt pipsvängen. När Sovjetunionen också föll, då blev det ju riktigt, då började det gå riktigt dåligt. Alltså det finns ju få samhällen, och nu ska man säga att det som är också fascinerande med Kuba, jag åker dit, jag har ju verksamheter där, det är att de är ju...
Du äger en restaurang på Kuba?
Ja, jag är delägare i en restaurang och har lite andra verksamheter.
Precis. Casa Miglis.
Casa Miglis, det är en kompis till mig som heter Miglis efternamn. Men det är som en humla. Du borde inte kunna flyga, du är för tjock med för små vingar.
De har ju knäckt det för övrigt, hur humlan flyger. Den skapar en slags vakuum ovanför.
Men jag har inte knäckt hur det kommer sig att Kuba fortfarande funkar. För att det de gör är så ofantligt dåligt. Mm. De klarar inte av att tillverka någonting överhuvudtaget. Och ändå får de det på något sätt att funka. Men du har helt rätt. Revolutionen, bra. Det funkar bra ett tag. Men den kommunistiska tanken är just bara en fin tanke. Den kommer aldrig någonsin funka i verkligheten.
Alltså, säg så här, om jag ska försöka vara nyanserad och inte bara agitera det liksom liberala perspektivet. Gemenskaper som är påtvingade, alltså kollektivism som inte går att välja att träda ut ur, kan väldigt snabbt bli extremt otäcka i mina ögon.
Ja, jag tycker det är otäckt att åka tunnelbana för fan, och bli påtvingad folk, så jag kan hålla.
Ja, det skulle inte ens föresväva mig alltså. Men du förstår vad jag menar. Alltså, det finns ju ett problem i kollektivismen. Du vurmar ju på något sätt ändå för ett slags klassperspektiv. Jag läste, du skrev en artikel här förleden i realtid. Liksom, där du vill ju ta och problematisera klassperspektivet. Och använda det som en hävstång mot vad du kallar för Sverigedemokraternas fälla. Alltså, kan du berätta lite om det?
Alltså, klass, jag skulle inte säga att jag vill problematisera begreppet, utan snarare bara verifiera och lyfta fram det som inte går att förneka. Alltså, alla som försöker förneka, vad ska man säga, klassamhällets påverkan på individen, oavsett om du nu liksom, hur du ser på individen, är helt enkelt ute och cyklar. Alltså, det är ungefär som att säga att det sociala arvet individuellt inte existerar. Det är inte, det är helt enkelt liksom, det finns där, det kommer alltid, det påverkar, det har påverkat och kommer fortsätta att påverka. Mm. Jag tror att alldeles så fort du gör en samhällsanalys utan att se klassamhället, så kommer du landa fel.
Här är du och jag ganska överens med varandra, för att det du tar spjärn emot här, som jag uppfattar det i alla fall när jag läser din text, du tar spjärn mot den vertikala vinkeln i Galtan perspektivet som irrelevant, medan höger-vänster dimensionen är relevant. Och då vill jag pröva den här tanken på det. Jag såg en figur från något opinionsmätningsinstitut som kom ut i våras, som pratade om Galtan-axelns kollaps. Att den kollapsar nu ner i en höger-vänster dimension. Och i det så äger det rum att alla som har positionerat sig upp i toppen på då gall, som betyder grön, alternativ liberal, de kollapsar ner åt vänster håll, och de som är andra änden, de kollapsar upp till höger. Från mitt subjektiva perspektiv så kan jag se en meningsfull datamatris som går att ordna på en höger-vänster skala. Jag ser inte mycket mening i den andra skalan. Håller du med om det?
Det man lyfter fram i skalan. Nej, jag håller med. Jag försökte hitta den. Nu vill jag inte hålla med, men jag måste säga att du har rätt. Jag håller med i din analys.
Han är socialdemokrat och en kapitalist här, så som håller med varandra.
Jag tänkte liksom, nu ska man sätta spjärn mot någonting. Jag hatar att liksom bara hålla med.
Okej, schysst. Men i så fall så tycker jag vi tar fasta på den här gemensamma hållningen. Och ser om vi kan bolla in en tittarfråga.
Ser Jan Emanuel skillnad på någon som har frivilliga intäkter och någon som har skatteintäkter till sin verksamhet? Vad är viktigt att tänka på vid offentlig upphandling?
Det var roligt att han sa yes I. Han lyssnar för mycket på reggae. yes I. Det är Rastafari.
Ja, precis. Vi har jobbat upp ett tag nu, så jag kan underteckna det.
Ja. Men, och det gjorde ju förstås att jag totalt missade frågan. Vad sa du?
Säger Jan Emanuel skillnad på någon som har frivilliga intäkter och någon som har skatteintäkter till sin verksamhet? Vad är det viktigt att tänka på vid offentlig upphandling?
Okej, jag tar den via micken, för jag tror inte du är uppmickad. Jag uppfattar det som att frågeställaren frågar på skillnaden mellan att vara finansierad av upphandlingar och skattemedel visavi det fria näringslivet. Och vad man behöver tänka på i samband med upphandlingar då.
När man går på upphandlingar ifrån det offentliga, särskilt kommuner, så ska man komma ihåg att du ofta gör affärer med en imbecill. Och det är en stor tragik bakom det här. För att de som upphandlar är helt enkelt dåliga. De flesta, och jag ska inte säga dra alla över en kant, det finns säkert någon där ute i kommunerna som är jätteduktig. Men av den erfarenheten jag har runt 10-20 år, så då har det varit så.
Ja.
Och det tragiska i de här upphandlingarna, då kan ju folk säga så här, men vad bra, då är det man ska göra, så kan man så här, ta ut jättemycket pengar.
Mm.
Det är inte heller så.
Nej.
Utan om man ser till exempel en upphandling, det är väl bättre att ta det mest tragiska på en gång. För att en upphandling gällande så här, spårväg, ja men det var ju tragiskt att det blev inget bra, för att det tog längre tid, det blev dyrare och så vidare.
Mm.
Men det slår ju inte direkt emot en individ direkt, utan det kommer ju sen när det blev förseningar och jada. Men om du tittar på äldreomsorg till exempel, alltså din mormor, din fina snälla mormor som har jobbat och krigat i hela sitt liv Och så till slut när hon liksom börjar bli trasig i kroppen så ska hon få bo på ett äldreboende.
Mm.
Då är det någon, jag håller på att säga luffare, men luffare tycker jag ju om. Någon inkompetent människa.
Vilket maktspråk du använder.
någon människa som har gjort och kallar någonting för en kvalitetsupphandling men som inte är, utan som bara går på pris.
Mm.
Och så säger man så här, vi säger en siffra. Det här är, gör det bästa av den här, så här mycket pengar.
Mm.
Och så får man det. Och så säger man, vi fixar det, säger någon så här. Tar in det. Och sen när man märker att men nu får ju gamlingarna inte gå ut. Och så får de ju så här mikrad, dålig mat.
Ja.
Och de ligger kvar i sängarna. Ja. För det var precis det som ni beställde, ja, i priset. Det var, ni får precis vad ni har betalat för.
Mm.
Och det är så sorgligt. För att det är, sen blir det bara ett blame game. Sen kommer kommunerna att kasta ut någonting. Men då, ni gör det här dåligt.
Mm.
Men ni sa ju att vi skulle göra på det här sättet.
Mm.
Så kommer ju firmer då som har tagit det här mera som bulk. För att de behöver omsättning i sitt bolag. Det ser bra ut för att det omsätter mycket pengar.
Mm.
Men marginalen är skit. Men man glömmer bort det här. Det är liksom de människorna som har krigat för landet. Alltså de som ska ha det bäst, de får det sämst.
Mm.
Får man säga någonting som många tar upp, så här begreppet populism. Det blir så här, nästan lite fult för många. Så att åh gud vad populistiskt. Men populism är ju också att man går efter vad som är någonstans det folkliga sunda förnuftet. Vad de många människorna faktiskt tycker.
Mm.
Hur kan det vara så att man fortfarande satsar mer pengar på folk som sitter i fängelse än de som är våra äldre? Mm. Hur kan det vara så att människor som kommer till Sverige ofta under villkor som kanske inte alltid helt stämmer överens med verkligheten får kosta mycket, mycket mer än våra äldre. Jag tycker helt enkelt att det är fel.
Men
och där landar vi. Och där ligger mycket av skulden hos kommunerna men självklart hos staten.
Men det du betonar här, om jag förstår dig rätt, det är egentligen konsekvensen av dåliga upphandlingar.
Konsekvensen av dåliga upphandlingar är att oskyldiga människor som ska ha det bra får det dåligt och det blir risigt för företagare.
Jag har två följdfrågor.
Tycker du att det var hyfsat långt svar på den här? Men, ja.
Du som ställer frågan, bra gjort, för det här är intressant material. Jag vill ställa två snabba följdfrågor på det. För att jag håller med dig om din analys av problemet med dåliga upphandlingar. Och jag har själv mött det i våra verksamheter vid många, många tillfällen. Och jag använder ibland när jag är ute och försöker informera om det här och håller föreläsningar för olika kommuner om entreprenörskap och den sortens grejer. Att näringslivet måste man tänka på som en naturkraft. Det är som ett vattenflöde. Den forsar fram som ett vattenfall och det finns energi i det där. Och du kan hämta ut den energin. Om du kopplar in ett rör i näringslivet, då dundrar det vatten i rören någonstans.
Vi pratar om den ekonomiska ekologin.
Ja, men om du leder det där röret på ett fel sätt och inte har ordentliga packningar, men då börjar det spruta vatten överallt och då har du lett den där in i sängen, så nu är det blött i sängen.
Och samma sak som när du tar bort någonting ur ekologin, den verkliga ekologin, skjuter du alla vargar så kommer det påverka till slut maskarna.
Ja. Och motsvarande vad det gäller näringslivet, a fool and his money will soon part ways. Det vill säga att om du är en kommunanställd som inte riktigt behärskar branschen som du ska handska stora mängder kapital inför, då kommer det att vara andra människor som är skrupellösa som kommer att ta de pengarna från dig.
Och nästa problem är att det finns inga pengar som är så enkla att göra av med, som inte är smärtsamma att göra av med, som andras pengar.
Nu citerar du Milton Friedman här. Det är som en blixt från en klar himmel.
Parafras.
It's a very hard thing to do good things with other people's money.
Ja, ungefär så. Fan, jag blev tagen. Jag trodde han tog den där. Det var lite imponerande.
men jag har en uppföljningsfråga också på det här. För att i den här liksom aspekten så tror jag vi är överens om problemet med det. Att man måste veta vad man gör om du ska göra business med någon. Den andra frågan gäller ju då. När du har haft företag, för du har haft förläggningar, eller hur? Eller vad?
Nej, det har jag väl inte.
HVB-hem?
Ja, HVB-hem har jag haft en väldig massa. Men jag har, det är väl lite av en så här, om någonting upprepas tillräckligt många gånger så blir det ju till slut någon form av sanning.
Mm.
Och där är väl just den här flyktinggrejen, där har ju många, jag har ju själv läst det så, ja, men han blev rik på flyktingförläggningen.
Ja, men exakt, har... de hoppar på dig och de hoppar på Bert Karlsson.
Ja, och jag har faktiskt aldrig haft en flyktingförläggning. Jag startade ett bolag där tidigt när vi skulle göra, det var långt innan Bert körde igång. Vi pratade just om det förresten, Bert ringde mig och frågade, fan, jag tänkte köra det här, vad tycker du om det? Jag sa, ta det, för jag vill inte ha det. Men hur som helst, när vi tittade på och startade upp, då var det på ett ställe, köpte upp några större fastigheter, vackert som attan. Och så förhandlade jag då med Migrationsverket och frågade hur vi skulle göra med svenskundervisningen, samhällsundervisningen, och framförallt så tryckte jag på juridiken. Alltså människor måste förstå vad som förväntas av dem och vad som är lagligt och inte. Det är ändå liksom kulturer som kommer väldigt långt ifrån varandra. Det här är någonting som måste ingå. Och när jag förstod att det inte fanns något, så som i inget intresse från Migrationsverket eller från någon uppdragsgivare, att vi skulle informera, få de här människorna integrerade, jobba med språket, jobba med liksom allt ifrån hur man tilltalar kvinnor, män, alltså hur gör man på ett badhus. Utan vi skulle bara se till att här ska de bo, ge dem käk. När jag insåg att det som kommer hända, det kommer bli en katastrof för den här byn. Alltså jag kommer dit, tjena, jag öppnar här, ja. Och så kommer det här kommer bli kaos. Det kommer bli jättedåligt. Så sa jag att det här är inte den branschen jag ska vara i alla fall.
Men nu kommer jag till en spontan fråga apropå det vi har pratat om tidigare. Liksom, man talar sig varm för liksom, socialdemokrati då och sedan problemen med upphandling. Och så här. Hur ser du på problematiken? För är det inte ett problem? Pengar är en form av makt. När du samlar pengar i en hög då, genom skatteindrivning hos människor som är egentligen för inkompetenta för att förvalta de pengarna, då blir det dåligt. Och det blir mycket dåligt när det är mycket pengar i omspel. I näringslivet så finns det ju en slags självreglerande mekanism. Att hade någon av oss varit en dålig affärsman så hade då hade våra verksamheter fått stänga. Och så hade andra aktörer klivit in. Så är det ju inte. Den saneringsmekanismen finns inte i det offentliga.
Nej, det är korrekt.
Hur förhåller du dig till det? Liksom att kanske illa skurna människor förfogar över oproportionerligt stora resurser?
Du definierade pengar som makt.
Det är en aspekt i alla fall. Livsenergi.
Jag tycker den viktigaste aspekten av pengar, när man ska definiera det som någonting, så är pengar egentligen bara en symbol för arbete. Någon har jobbat för de här pengarna. Det är liksom, så kom de någonstans till. Sen är det ett bytesystem där du kan byta liksom en timme av din arbetskraft till kanske 32 timmar av din arbetskraft. Inte speciellt rättvist om man nu ska se till timmar. Där är begreppet rättvist helt irrelevant och felaktigt till och med. Men hur som haver. Mm. Det som händer då när människor ska förvalta det här kapitalet som vanliga arbetande människor har fått fram. Och sen gör det fel. Nu ska vi se att du kommer klippa det här citatet också. Men det är att pengar från skattebetalarna som förvaltas på ett dåligt sätt. Det är en stöld ifrån folket. Och det är det som sker ute i kommunerna, som sker inom staten, inom landstingen. Och
det är, också, är det Nils Karleby?
Fan, han är skitjobbig.
Läst mycket, the brain.
Det tragiska, det är ju att kunna se hur du har ett samhällskontrakt. Det är det tyngsta och viktigaste vi har. Det vill säga att visst, du känner att fan, jag betalar mer än hälften i skatt ganska ofta. Åtminstone närmare hälften. Men jag tycker att det är värt, för jag liksom, när jag går ut, jag känner mig trygg. Jag går till sjukhuset, jag vet jag får den bästa av vård. Jag kommer till skolan, det är en fantastisk skola. Och så bara, nej. Jag går ut, jag känner mig trygg, jag vill att någon ska vara på mig. Men det finns många som inte känner sig trygga när de går ut. Jag skulle säga att det är många. Jag ska säga att min son, när han ska åka till iväg, då har de försatt hans gymnastiklektioner i Rinkeby. Det tyckte de var en bra idé. Men hur som haver, så ska man då tänka på vilka kläder man ska ha på sig när man åker till gymnastiken. Mm. För att man vet att man blir rånad på de snygga kläderna.
Okej, okay. lämna babujacken hemma då.
Ja, man lämnar helt enkelt
det
de snygga
okay.
Det är inte okej.
Det är
fan inte okej. Okay. För där bröt samhällskontraktet.
Ja.
Alltså vi pratar om, man brukar nästan inom socialdemokratin och inom vänstern när man pratar om nattväktarstaten så brukar man så här, nästan så här, rynka på näsan lite. Vadå? Vad är det för liksom, extremlibertarianer som pratar om nattväktarstat?
Mm.
Men alltså jag säger, vi är inte ens där gubben. Vi är inte ens på nattväktarstaten. För människorna är inte trygga. Alltså sjukhusen klarar inte ens av att leverera jävla plastgrejer, plasthandskar så att de kan operera. Skolorna
är det är en aktuell fråga du lyfter där.
Så vi pratar ju alltså till och med europeiska mått dåliga. Och det var där jag tänkte säga, du sa ju att men Jan, vi har ju ändå så jättebra i Sverige. Ja, om vi jämför med Nigeria, men det kanske inte är riktigt dem vi ska jämföra oss med, utan jag tycker att vi ska liksom se på det till europeiska grannar och se att är vi fortfarande i topp? Jag skulle säga nej.
Nej, men okej. Okay. Vet du vad? Jag är med dig på den här analysen. Jag är med dig på bilden av det brustna samhällskontraktet. Jag är med dig på det faktum att jag betalar 63,7% på marginalen. På min
Fan, jag trodde att man skulle få lite fight där, men nej.
Mycket stålar. Nej, jag är med dig på att det är mycket som är taset. Det jag vänder mig mot är att det finns på två sidor extrema hållningar i Sverige. Där ena sidan vill förfäkta att allting är bättre i det här landet än vad det någonsin har varit. Och vem som helst som tar spjärn mot det eller som säger någonting annat är en populistisk alarmist som försöker underminera vår demokratiska styre. Å andra sidan så har du människor som sitter och ylar om att det råder inbördeskrig i Sverige. Vi är ett förlorat land. Ingen av de extremerna är sant.
Det är klart att det är så. Ja, men det är ju det klassiska marxistiska tes, antites, syntes. Att någonstans däremellan finner vi också en verklighet.
Ja, så finns det en röra. Någon form av rörlig materia.
Men det man kan säga att den ena sidan, den alarmistiska sidan, som säger att det är ett inbördeskrig, de ljuger, de är helt vilsna. Det finns inget inbördeskrig. Men det är alarmerande hur det ser ut i samhället precis just nu.
Mm.
Och om man bortser från det. De här stollarna av varför de gör så, varför de fortfarande försöker säga saker som att Sverige har aldrig varit så tryggt som det är nu. Alltså det är ju, jag tycker han är jätterolig, den här killen i Aftonbladet som ofta, jag vill inte ens nämna namn, men liksom som lever på ett sätt där han liksom att, jo men om alla bara sa som jag och tänkte som jag och bortser från verkligheten, då kommer jag någon gång i framtiden få rätt liksom.
Ja.
Och jag tycker det är komik.
Vid det här laget, just den typen av utsagor, liksom, de börjar ju sjunka så illa att jag får alltid bilden numera av när champagneglasen på Titanics bord börjar åka medan alla fortfarande, nej men vi har ju toppen här under kristallkronornas sken. Ja, aldrig varit säkrare. Liksom. Jag fick ju jättemycket skit. Jag skrev debattartiklar om liksom, läget i Malmö, vilket i stora delar faktiskt är kaos. Och vi håller på att flytta ut själva liksom, ur stan, för vi har små barn i skolåldern själva. Det illustrerar ett eroderande samhällskontrakt.
Mm.
Det eroderar benägenheten hos den produktiva befolkningen att betala, att stå för det höga skattetrycket. Det är ett stort problem.
Jag har ju gått in i säkerhetsbranschen just för att jag ser. Det är ju inte direkt komplicerat att göra en samhällsanalys och se var kommer efterfrågan att hamna någonstans.
Nej, men det är smart. Du tänker ju som en affärsman. Jag började investera i bolag som byggde bombrum när Trump kom till makten.
Vi bygger så här panic rooms, det vill säga rum i hus och lägenheter dit man kan fly när människor gör inbrott eller ska råna en och så vidare.
Ja, typ panic rooms.
Ja, panic rooms.
Ja, okej. Okay. Har du panic room i ditt hem?
Jag vill inte prata om mitt hem, men det är klart att jag tycker att folk borde ha panic rooms generellt. För det är bättre att ha ett panic room när man inte behöver det än att inte ha ett panic room när man behöver det.
Ja, alltså man ångrar aldrig ett panic room när man har panic.
Det har man nästan aldrig, och det finns en hel del saker som faktiskt är bättre att ha än att inte ha.
Mm. Men snabbt tillbaks till den frågan som var utgångspunkten för det här egentligen. När den finansiella makten koncentreras hos människor som ska göra upphandlingar som de inte är kapabla att göra. Är inte det ett problem för den kollektiva idén? Vore det inte bättre att marknaden hade ett friare spelrum och skötte de här sakerna och de som var dåliga gick under, de som var duktiga fick växa?
Det är det här som är definitionen av den ledande frågan. Och ofta, bara för att den är ledande så behöver den inte vara fel. Jag tror att man måste se till att även när det kommer till statlig och kommunal verksamhet så måste det finnas ett ansvar liknande det privata.
Mm.
Det som gör politiker så oerhört fega och tjänstemän så ofta också fega förutom när det gäller att göra just satsningar med andras pengar. Det är att det finns liksom ingen som är ansvarig på slutet någonstans. Nej, men hur kunde det bli på det här sättet? Alla bara, nej men det ska vi tillsätta en utredning och se hur det kommer sig att budgeten sprack liksom. Inte lite grann utan jättemycket. Jättesorgligt det här verkligen. Och man säger, men vet du vad? Jag skulle ju hellre se att du som en japansk företagsledare ställer dig upp
och begår seppuku.
Och gråter och bara drar härifrån för att du är så dålig. Det hade ju varit liksom den normala konsekvensen.
Ja. Men jag hade känt så.
Ja.
Om jag hade ju kört i diket. Ja. Nej, jag sa att det skulle kosta 1 miljard. Det kostade 3 miljarder. Ja. Alltså, jag går hem nu. Jag kommer inte tillbaka.
Ja, men exakt. Och det är för att du är en sund människa. En sosse. Och... Nej. Nej. Men det är klart att det åt det hållet det måste gå. Och jag tror att det är klart att det måste förläggas mer och mer saker till näringslivet. Sen så tycker jag att det är lite märkligt med Sverige. Att vi, många tror att vi är någon form av så här mellanmjölkens land när vi gör så här, vi är ett lagom land där vi liksom allting är så här, ja men lagom.
Mm.
Men där vi egentligen är det mest extrema av länder. När vi vill göra någonting så här, bara, ska vi privatisera något? Det har jag hört så här, jag har hört ute i världen. Det kan man göra så här, för vi har ju drivit typ allting har ju vi ägt, så här, folket har ägt. Ska vi så här, typ Konsum, ska vi göra något? Bara, ja. Ska vi låta någon göra en egen skola? Ja, det gör vi. Och sen bara, alla skolor! Som så här kakemonstret, vet. Vilken kaka vill du ha? Vill du ha den kakan? Ja. Nej, nej, nej. Vill du ha den kakan? Nej, nej, nej. Alla kakor!
Ja.
Och så går vi igång liksom till 100% och bara så här, tok, kör bara. Nej, men alltså, låt, sälj ut allt bara. Och sen bara, hur gick det här då? Ja, men nu sålde vi ju liksom ut det här som vi tjänar pengar på.
Ja.
Och jättebilligt. Så nu tjänar vi inte några pengar längre. Det var ju inte så bra. Hur gick det med det här när vi liksom lät och så ser vi sen att konsekvenserna blev så här tokknasigt.
Mm.
Och sen försöker vi då ta tillbaka igen liksom. Inte, vi är så långt ifrån lagom så att vi, som det nu går att komma.
Alltså den brittiske journalisten Andrew Brown skrev i en bok som heter Fishing in Utopia som beskriver, han gifte sig med en svensk tjej på 70-talet och bodde en massa år. Så han beskriver Sverige för engelsmän och han fascineras av svenskarnas gruppmentalitet. Han har ett ganska berömt citat som från honom är så här: It's not that Swedes don't change their minds. But when they do it all at once, like a school of fish. Och det är en så stark metafor. Du vet, ett så här, liksom BBC, The Blue Planet, ett fiskstim som bara, nu går vi hitåt.
Mm.
Och det där slår liksom i alla riktningar. Jag kan köpa det, att det kan vara så i privatiseringsiver, men det är så i precis allting. Om det så gäller migrationspolitik. Nu ska vi, jättemycket, nej, total omläggning. Det är extremt hastiga, kollektivistiska mentala rörelser. Och här kommer jag tillbaka till min sticking point. Liksom, att jag har ett problem med kollektivism. Jag tycker det är obehagligt med stora grupper människor kan ställa till stor oreda. Enskilda individer som gör misstag. Ja, men om ditt företag gör fel, ja, men då fuckar det upp. Och några stycken, om jag gör fel så fuckar det upp. Men om du har en väldigt stor koncentration av makt och kapital så kan liksom ingreppen blir väldigt, väldigt allvarliga. Förstår du min...
Ja, absolut. Och det man kan utläsa, det som alltid blir fel, det är extremen av allt. Så fort du gör någonting till sin extrem så blir det inte något vidare bra. Individualismen, när den går till sin extrem
så blir det också jätteknasigt. På samma sätt som när grupperingarna blir väldigt knasiga. Om man tittar på, ta skolan som ett exempel. Alltså man nu går tillbaka under, om man tittar på, nu ska man ju se till individen. Liksom så här att, ja, men, hur har du det då? Mm. Nej, men jag mår inte så bra så, av det här och av att inte kunna ta rast när jag vill. Så det vill jag kunna göra.
Mm.
Okej, okay. Ja, men då måste vi anpassa oss för att vi måste se till dina behov i skolan. Så det måste vi göra. Men nej, det går liksom inte.
Nej, men det där är två olika.
På det sättet. Att man kan liksom inte anpassa precis allting efter varje individ. Och där har vi ett problem i skolan, till exempel. Att man, liksom, man ska lyssna in varje individ på ett sånt sätt så man har glömt bort vad det viktiga är i skolan. Och det tror jag är ett... Ja, det, men, återigen, till en extrem från...
Det där är negativa rättigheter. Alltså, du kan, om du har individperspektivet och ett gäng crybabies, men då har du ett stort problem. Mm. Så att, oh, jag behöver det här. Mm. Look, du sa en sak som jag tyckte var alldeles utmärkt i början. Skyldigheten kommer först.
Mm.
Dina rättigheter är positiva. Du har rätt att åstadkomma saker. Du har inte rätt att kräva att människor är så att oh, jag föddes utan armar, därför måste jag ha rätt i att någon ska sminka mig varje dag för att jag vill också vara smink. Alltså, nej, du har inte nödvändigtvis den rätten. Ja, nu ringer det till dig här borta. Alltså.
Det är omöjligt, och, jag stängde av skiten.
Oavsett så är det så att vi vet att du har en tid att hålla. Och på grund av det så måste vi trunkera det här samtalet lite grann så att du inte blir sen till din flight.
Ja, just det.
Men jag tänkte, har vi några sista minuter så skulle jag vilja plocka in
exakt
en tittarfråga till och sen så ge dig tillfälle till en slutplädering. Mm. Okej, okay, shoot!
Hur kan man titulera sig som socialdemokrat om partiet idag inte står för socialdemokrati? Finns inget annat alternativ, tror jag, att Socialdemokraterna kommer att bli det de en gång stod för.
Det här är en person som ifrågasätter socialdemokratin av idag, att de inte var det de en gång var. Vad tycker du om det?
Det är en klok människa. För att det är ju exakt så som det är. Socialdemokratin är inte... Jag kan inte säga att jag är partist idag. Jag kan inte påstå att jag har en självklar politisk hemvist. För det klassiska socialdemokratiska är inte längre i mitt parti.
Mm.
Vi agerar på ett helt annat sätt. Vi har blivit en administrationsminister av ett punktsprogram. Där vi har lovat bort oss att i flera år efter varandra göra exakt på ett speciellt sätt. Utan vi inte ser till vad som behövs i landet. Utan vad vi har lovat några andra partier att vi ska genomföra. Borgerliga partier. Så vi ska liksom nästintill så här nyliberal anda genomföra idéer som egentligen stort sett ingen vill ha. Och så ska vi bara lyda. Vi ska liksom
ingen är nöjd med det här.
Ingen är nöjd.
Arrangemanget. Har du sett Star Wars?
Det är en galenskap som folk kommer liksom prata om i generationer. Gjorde ni verkligen så här? Det här gjorde ju Mao Zedong. Det här gjorde man i Ryssland. Så här femårsplaner. Men då var det åtminstone Mao som tyckte det var bra. Nu är det så här, vem tycker egentligen att det här är bra? Nu är det ju som du drog en liknelse innan vi körde igång om Romarriket.
Mm.
Det här är ju liksom som om Galileen skulle så här gå in och säga att nu ska vi styra Romarriket. Några få procent där borta ska styra galenskap till så många. Nu ser jag inte att Galileerna var galna på något sätt. Men galenskapen finns just nu i att vi gör saker. Vi för en migrationspolitik som är så här extremistisk, jättedålig för landet. Vi får en skattepolitik som vi gick till val på att definitivt inte göra. Vi sa så här, när vi får vi socialdemokrater makten, då ska vi definitivt sänka skatten för de rika. Det skulle vi aldrig göra, vet du, för att det är...
Mm.
Och så gör vi precis tvärtom. Sen ser inte jag vad som är rätt eller fel. Det är inte det jag går in i, utan det är vad man säger före och efter ett val. Och vad som är klassisk socialdemokrati, fördelningspolitik. Vi pratar om det starka folkhemmet, det starka samhället.
Mm.
Vi lovar en sak och så gör vi precis tvärtom. Det är en stor sorg. För mig och så många andra socialdemokrater, var ska vi ta vägen innan socialdemokratin kan få bli socialdemokratisk igen?
Ja, framförallt så vill jag egentligen säga att jag sympatiserar med den situationen. Men om du är vänsterpartist på riktigt, då har du ingenting att rösta på. Alltså, och det är inte bra, även för mig som representerar någon form av liksom frihetlig höger, så är det inte bra för någon att det inte finns opposition. utan att alla bygger ihop sig, olika typer av konstruerade avtalsblock.
Men det är ju inte sant att det finns en att det inte finns en opposition, för vi har ju gett ett frikort. Alla ställer sig emot ett parti. Alla säger så här att vad som helst förutom Sverigedemokraterna. Vi gör vad som helst, bara inte de får någonting att säga till om. Mm. Och så blir de per automatik vallokomotiv, det partiet som de säger sig vilja motarbeta. Mm. Ibland så känns det ju som att det är en så här trojansk häst som någon har kört in i de andra partierna, som så här medvetet brukar göra Sverigedemokraterna så stora som de bara kan. Vi har ju slängt bort hela frikortet att vara just opposition till just Sverigedemokraterna.
Ja.
Alla de andra ställer sig på en sida och säger att ni som inte tycker som vi, och vi kan inte tycka någonting klokt, för att vi måste bara se till att vi tycker tvärtom ifrån Sverigedemokraterna. Och om de tycker någonting, då tycker vi tvärtom.
Alltså jag är framförallt förbluffad av att det inte är någon journalist som har försökt göra ett nummer på det här med rötterna i nazism. För att det känns ju annars som att det hade kunnat vara en väldigt spänstig... Din mygga hoppar av dig nu. Alltså, om inte det är ett tecken på att vi måste sluta så vet jag inte. Jan Emanuel, kameran är där. Du kan tala till nationen nu.
Det viktigaste vi har i nationen, det är människor som gör rätt för sig. Som först gör sin plikt och sen kräver sin rätt. Ska det här landet kunna bli ordning och reda igen, så krävs det att ni också ställer krav. Det arbetande folket, ni som går till jobbet och krigar och inte gnäller, och som har byggt upp det här, som faktiskt är ryggraden i landet, ställ krav. Säg att det här duger inte. Det här punktsprogrammet och den här göken, den här januariöverenskommelsen, den kan ni slänga åt pipsvängen. Vi kräver någonting nytt. Skärper politiker. Så är det. Tjena, tjena.
Så det var ta mig tusan det vackraste jag hört sen jag konfirmerade mig, för att parafrasera en annan arbetarhjälte. Du, Jan Emanuel, det här var alldeles för kort. Det var jättekul att du kom hit och pratade. Jag hoppas vi ses igen.
Ja.
Till er där hemma. Nästa vecka har vi paus på grund av att det är oktoberlov. Sedan efter det är vi tillbaks med ett framåtblickande IT-perspektiv. Se oss då, drick champagne och ta hand om varandra. Hej då!